Varmt välkomna till Bubblication the Pod. Det är jag som är Kristin.
Och det är jag som är Ida-Sofia. Och varje vecka är vi här och väljer ett ämne som vi tycker är intressant och nördar ner oss fullständigt i.
Mm.
Vad är veckans ämne?
Veckans ämne är honung.
Låter ju sådär lite halvspännande när man bara säger sådär. Men det var det första biologiska krigsmedlet ever. Det har använts för att förhindra graviditet. Det kan fixa till sår. Och sen är det bara en helt annan också fascinating story om vad som faktiskt händer i bikupan.
Ja, verkligen. Och det är gott också.
Ja, just
älskar det. Honung. Det med. Men ska vi köra vår klassiska faktaruta innan vi hoppar in i ämnet?
Ja, vi gör det. Den är lite basic idag, men för er som inte vet vad honung är.
Så är honung ett flytande ämne som produceras av bin eller pollinatorer och genom att omvandla nektar från blommor. Vi använder honung i mat och medicin och även kosmetik och som sötningsmedel.
Kanon! Eller som kemisk krigsföring. Och det har man vetat om sen ja, men före Kristi födelse att viss honung är giftig runt Svarta havskusten och då beror det på att de små bina är ute och suger nektar från rhododendron, buskar och lite andra så här wishy-washy plants. Ta tillbaka lite bikupan och den honung som produceras den blir ju giftig då och går under namnet Delibal eller Crazy Honey. Och varför jag säger Delibal är för att det är det turkiska ordet för crazy honey eller galen honung.
För att man blir helt cray cray.
Cray cray. Ja, det som händer är ju att man, nej men det är inte alls kul.
Nej.
Man får hallucinationer, domningar eller hallucinationer kan ju för sig vara kul. Men det kan också orsaka fullständig förlamning, andningssvårigheter eller bara milda symptom för vissa. Det beror lite på hur mycket man har mumsat i sig den här honungen.
Ja. Men det är ju det man funderar lite på, hur mycket man faktiskt måste äta för att man ska få såna här symptom.
Det beror nog på liksom koncentrationen av gift i honungen. Men kung Mitrades, den sjätte av Pontus, heter den här turkiska kungen, han var väl medveten om den här effekterna av crazy honey eller Delibal. Och de höll på att bli belägrade av en framryckande invaderande romersk armé som leddes av Pompeius. Och det här är då 65 före Kristus för oss som bryr oss om årtal. Och det gick inte så bra för de var ganska massivt underlägsna de här turkiska, den turkiska armén. Men då gjorde de en krigslist att de drog ur sig då tillbaka från områden där den romerska armén höll på att rycka fram. Och så lämnade man krukor med honung, inte så mycket annat. Vad gäller matväg. Och då kom ju romerska armén och bara, gud vad gött, här håller de på med honungsproduktion. Nu kör vi. Pop the lid. Och han satte ju då hela den romerska armén ur spel i princip.
Fantastisk strategi.
Eller hur?
Ja, verkligen.
Smart. Smart. Vissa dog, andra var bara förvirrade.
Oj, man kan dö av det alltså. Det...
Ja, det kan man. Men det är ju så här, du har säkert hört talas också om spädbarns botulism. Eller vi som har småbarn båda två. Det är så här, ge inte honung till bebisar.
Nej. Superviktigt.
Det här är inte samma sak.
Nej.
Men för botulism är ju när det blir en bakterietillväxt på något konstigt sätt i honungen. Och bebisar tar inte det jättebra. Men ett snapsglas av botulin, antar att man säger, det kan ju döda hela Sveriges befolkning. Så det är superduper mega giftigt. Men det här är en mer generell toxifiering för att rhododendronbusken då som de gör nektarn av är giftig. Så att,
de kunde övermannas rätt snabbt därefter det.
Ja, och honung generellt har ju haft en otroligt viktig betydelse i antika civilisationer. Det har ju bland annat ansetts vara en love potion i många kulturer. Och framförallt i antikens Rom så gav man nygifta par honungsmånadsmjöd. Och det är ju en öldryck som är gjord av honung. Ja, och då gav man den här honungsmjöden till nygifta par att dricka under sin första månad som gifta då. Och då kan man ju undra vad det gav upphov till för term. En liten smekmånad.
Ja, precis.
Så vi har honungen att tacka för smekmånaden, kemisk krigsföring så
far. Eller honeymoon då.
Exakt.
Inte. Om det var otydligt.
In case you didn't get the reference. Ja. Oh my lord.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Så vi, honung har vi ju nu so far att tacka för den första kemiska krigsföring. Inte så nice, lite mer nice är då honeymoons. Mm. Men det var också det första preventivmedlet för gamla egyptiska kvinnor, eller gamla egyptiska kvinnor, de var väl unga för tidigare i och för sig. Men the old Egyptians.
Ålder på dem har vi ingen insikt i, men de var...
Nej, de var väl antagligen yngre än oss när de fick barn, tänker jag.
Ja, det var de väl. Men också det... jag tänker eftersom, även om det här var honung användes som preventivmedel så kanske det inte var supereffektivt preventivmedel generellt på den tiden. Och jag tror man fick barn i alla åldrar för att just det var...
Tror du inte att det var effektivt?
Tror? Nej.
Jag tror de här gamla gipserna, de var smarta. Inte bara hade de det första preventivmedlet, utan de hade faktiskt det första som nu är fastställt fungerande graviditetstestet. Så jag tror absolut att det kan funka. Om man tittar på egenskapen av honung så är det ju antibakteriellt och det lär ju inte ge så gynnsam miljö. För det man gjorde var i alla fall var att man doppade linnetrasor och stoppade upp i hohan.
Mm.
Och jag antar att spermier, det är väl lite samma grej som ett pessar. Lite spermiedödande medel upp i...
Exakt, både det men också kanske som någon slags litet lock. Om man lägger upp, det är så himla klibbigt.
Ja. Och tänk att ta hand om det och få ut det sen. Ja, det är ju, vaginan är ju självrengörande på ett sätt så att...
Ja,
eller man liksom,
precis.
Jag tror att det funkar. Jag vill inte testa, jag har två
nej,
barn.
Så
att
jag tänker att det är...
I don't want to risk it. Men, och det här med graviditetstesten, det var ju också att de hade en liten bädd med vete. Och sen kissade man som gravid kvinna på vetet. Och så kunde man då, om det sköt skott snabbare så var man gravid. Det finns också vissa teorier att de utifrån det här kunde utlösa om det var en flicka eller pojke. Men det har man liksom inte lyckats återskapa i labb.
Nej.
Alltså när man återgjort experimentet nu i modern tid. Men Nej. Det har funnits en statistisk säkerhet på 80%.
Mm.
Spännande. Ja.
Verkligen.
Då kan man också tänka att det var ganska värdefullt back in the days.
Mm.
Och man har ju hittat att folk har samlat på sig honung. Det finns ju bland annat ett honungsbibliotek som de hittade i Turkiet som var 2500 år gammalt. Där man har så här katalogiserat och sparat olika typer av honung.
Mm. Fantastiskt ju. Och även i det antika Egypten som vi ofta pratar om så var ju honung så värdefull att den oftast användes som gåva.
Man hade med sig den ner i graven,
precis.
To be honest.
Ja.
Mm. Och sen har vi ju Ramses den tredje som var ju en egyptisk farao. Jag tror att han hade gjort sig lite ovän med gudarna för han offrade 13 600 kilo honung till en flodgud. Hur vi vet, den här exakta siffran kan nu man ju debattera. Men fatta och hälla typ så många 10 000 kilo honung i.
Mm.
Ja, han offrade till en flodgud i alla fall.
Honung är ju det enda livsmedlet som inte blir dåligt.
Nej, så att om man var nere i det här turkiska biblioteket så skulle man ju då kunna äta
den honungen som var där, hur gammal den än är.
Ja.
Man har ju hittat honung som har, i egyptiska gravar då, som har varit upp till 3000 år gamla.
Och den man
som är fullt äppar.
Ja, det är helt sjukt. Och den allra äldsta honungen någonsin som man har hittat i ett gammalt lerkärl hittade man i Georgien. Och det var 5000 år gammalt. Och det gör det då till världens äldsta kända honung.
Precis.
Det enda är att det är bra om det förvaras i kärl då. För att om man har det ute i friska luften så kan det ju kristalliseras. Men det är ju det enda livsmedlet som inte har något bäst före datum.
Mm.
Men det är helt sjukt. Jag har lyckats alltså... Har du varit med om det när man har flytande honung hemma? Att det blir kristalliserat? För det har liksom hänt i mitt köksskåp. Och då känns det... Vad är det för miljö i mina köksskåp egentligen?
Det har du varit med... Det har jag också sett hemma hos mig. Så att,
men det kan hända alltså att det inte sker. Och att man kan äta den fast den är 5 000 år gammal.
Frågan är om man... Vad det smakar. Alltså, Hade man vågat sig på om man fick möjlighet att smaka?
Ja, lätt, så jävla spännande. Det är ju inte som en gammal flaska vin. Jag tror den äldsta vinflaskan de har hittat är så här. Nu, alltså 1500 år gammal. Ja. Insane. Det ser ju inte så nice ut där inne. Nej. Det är liksom grymligt. Det här har ju ändå behållit sin struktur.
Mm.
Så att det är det som är så jävla häftigt med det.
Ja,
men sen ska man ju tänka också, det är ju binas mat. Som precis. Vi äter. Och jag kan tycka att det är så jävla makabert om man går in på en frukostbuffé på ett hotell, vet, och så har vissa har ju en sån här vaxkaka som bara,
ja,
står uppskruvad.
Men vet du varför jag tycker framförallt att jag tycker det är otäckt med den? Såklart, jag tycker synd om bina och det känns makabert. Man har tagit deras hem och bara här.
Och mat.
Ja, precis, och mat. Men det är också de här, det finns ju, vad heter det, när man har fobi för hål. Jag har inte fobin, men...
Vilket kul liv du har som har fobin på hål.
Okay. Vad menar du? Jag har inte intresse av hål generellt, så.
Jag tänker på Simon, stackaren.
Ja, okay. Men jag har inte fobi för mina egna hål. Så jävla konstig koppling.
Det var du som började prata om.
Ja, men...
Du är på frukostbuffén och då tänker du på hål och då mår du dåligt när du ser vaxkakan.
Det heter trypofobi. Ja. Det är när man har fobi för hålrum.
Och det är det du tänker på då när du går in på...
Jag tycker det är lite otäckt. Jag får lite så här... som folk... Andra kan få det när man har typ frigolit gnissla. Eller liksom... Det är samma känsla. Jag blir så här... Kan titta på det.
Men du har inte tryptofobi?
Nej, det skulle jag inte säga.
Nej. För jag tycker mer det är hemskt när du vet när man ser någon gå före en i kö med så kniv och bara brer ut den här vaxkupan.
Jaha, som... nu tror jag det bara. Jag kan bara för lyssnarna, Ida Sofia visar, gestikulerar någon som kommer och typ hugger med en kniv. Så jag...
Inte i ditt hål. Utan, jo, fast det är... Nej, men någon som tar bara en kniv och bara smashar sönder. Alltså för att man måste ju få ut... Det bina gör är ju att de bygger de här hexagoncellerna och så packar de in all honung och sen så förseglar de det med ett vaxlock för att spara till a rainy day eller snarare snowy day på vintern. Och då kommer någon föran i frukostbuffé med en kniv och bara så här mörlar ner så att det ska rinna ner honom. Jag tycker det är så hemskt. Jag får liksom Gullivers resekomplex. Det är en jätte som trampar på alla små pluttar. Det är inget trevligt. Jag känner bara nu begås det ett mord här framför mig.
Ja.
Och det tycker jag är väldigt sorgligt.
Ja, det är lite sorgligt.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Och det är ju så, vi föder ju upp bin och tar det så. Och den här vackra, komplexa strukturen som den gör, den är ju så biologiskt smart. För formen och hur de bygger den är ju så effektivt. Mm. De använder minsta möjliga material för absolut mesta möjliga output.
Ja.
Och de kämpar, de här jädersmå binen. Ett arbetarbi liksom hämtar under sin livstid en tolftedels tesked och flyger typ. Och det räcker för att ett bi ska kunna flyga ett och ett halvt varv runt jorden ungefär. Och de kämpar ju så att, och så kommer vi mörla ner det på en frukostbuffé. Men det är ju lite så det är.
Nej, men det finns ju en anledning till att man liksom utsäger flitigt som ett bi. För att de är extremt flitiga.
Speciellt strukturen så, socialt som en bikupa uppbyggd. För det första så är det väldigt intressant. För om man tittar på hela kolonin med bin, som ju är individuella varelser allihopa. Men om man tittar på den mänskliga definitionen av hur en organism fungerar med olika organ och hur de samverkar. Så faktiskt en bikoloni kan också klassas som en organism när de jobbar så tätt tillsammans som de gör. Men om vi börjar med då the queen bee. Det finns ju bara en i varje koloni och hennes uppgift är att lägga ägg. Hon kan lägga 2000 ägg per dag under högsäsong. Sen är det också väldigt intressant för att hur ett hornbin utvecklas. Alla bin har ju typ samma genetiska början. Men sen hur de blir matade eller omhändertagna inne i kupan.
Det avgör om det blir en drottning eller ett
arbetarbi. Precis, och ett arbetarbi är ett hornbi, flitiga little fuckers, och sen drönarna är hanbin då.
Och deras uppgift är ju typ bara att befrukta en ny drottning. Och de lever ju inte så länge heller, utan de dör efter parning kan man säga.
Det är ett riktigt matriarkat det här. Det är bara männen är nedkokade till sin minsta beståndsdel. Befruktade ungefär. Och det är hornbinen då, inte drottningen, som utför de flesta uppgifterna i kolonin och samlar ju nektar. Matar larverna, renar bikupan, vaktar ingången. Och de har ju också speciella anatomiska strukturer som hjälper dem att samla och transportera pollen. Så de gör liksom allt. Och sen har man en lyckosam bikupa som växer och blir större, så till slut så växer man ju ur, och då händer ju någonting som kallas för svärmning. Och då tänker jag automatiskt på Nalle Puh. Det är ju jävligt mycket så här bin som åker i svärm och pekar pilar åt olika håll. Men det är ungefär...
Pilar pekar de inte, men de åker i svärm.
Okej, men det är någon så här tecknad cartoon där de åker runt och så gör bina pilar. Nu ska du hit, nu ska du hit, eller undvik här och bla bla bla. Men det som händer i kupan är då att då börjar man ju förbereda sig för att svärma när kupan blir för stor eller för trång. Och drottningen minskar då minskar sitt äggläggande, och kolonin börjar då fokusera på istället för att föda upp drönare och arbeta med nya drottningar. Och då, det gör man då genom att arbetarbina bygger större celler, och det kännas som drottningsceller, och där läggs de här drottninglarverna då. Och sen matas larverna med någonting som heter kunglig gelé, som är supernäringsrik substans, och det är det som gör att de utvecklas till drottningar då, inte vanliga arbetarbin. Sen är det viktigt då att innan de nya drottningarna kläcks så lämnar den gamla drottningen om ungefär hälften av arbetarbina, och då blir det den här svärmen.
Precis.
Och de brukar då ofta sätta sig uppe på någon gren eller kvist, och så hänger de runt där och skickar iväg spejabin som letar efter en ny plats och bygger den nya kolonin. Och sen kommer de tillbaka och säger bara, hallå, nu har vi hittat den, och då flyger hela svärmen dit då och etablerar den nya kolonin. Ja. Så det är den gamla drottningen som lämnar liksom och bygger en ny.
Det är fantastiskt.
Och de kan ju leva jävla länge, de här drottningarna.
Ja, men en bidrottning kan ju leva upp till 3-5 år.
Ja, det är länge alltså.
Ja, det är länge. För drönarna, alltså hanarna då, de lever bara 6 veckor till ett par månader.
De får ändå pöka rätt mycket under sin livstid.
Ja.
Tänker jag.
Ja.
Eller när det får de inte, för de befruktar väl antagligen bara äggen som ligger där. Kul, kul liv.
Kul liv.
Ja. Mm. Länge lever matriarkatet. Men vad som händer då är de som blir för kuppan för de bina som blir kvar. Det är ju att de har ju lagt ganska många olika drottningbin då, eftersom, eller sen byggt många drottningceller för att kolla liksom att de, det blir jobbigt om de bara bygger en och så skiter det sig.
Exakt.
Så har de ingen drottning, då går ju kolonin under. Så att man hedgar och gör några antal drottningceller, och sen så beter sig ju då den drottningen som föds först. Kläcks först kanske man ska säga, föds ju inte.
Nej.
Men kläcks och då käkar upp sin konkurrens. Men det är ju som göken. Det är inte så jävla trevligt. Den är ju en sån som lägger ett ägg i andra fåglars bo. Och sen så kläcks gökungen tidigare än alla de andra små fåglarna. Och så puttar de ut dem ur boet. Och sen blir den matad och uppfödd av sina nya då adoptiv föräldrar som inte ser skillnad.
Stackars de andra.
Ja, så hemskt blä.
Bygg din egen
Bygg din egen liksom. Jävla bo för fan. Oj då. Det finns ju också onaturliga processer för att starta en ny bikoloni, och människan har ju blandat sig i det här med honungsproduktion i flera tusen år. Och det man gör då är att man introducerar en ny drottning som man köper av någon annan som har drottningceller, och så stoppar man in den i kupan, och då kan man få kolonin att splitta på sig. Så att man har varit inne och kletat rätt mycket i honungsproduktionen, om man säger så. Med väldigt tråkiga konsekvenser. Det finns ju bland annat ett varroakvalster som typ förstör bikolonier. Så att det är nästan svårt att ha någon form av biodling utan att ha medicinera på olika sätt. Antingen kemiskt eller biologiskt mot det här varroakvalster som riskerar att slå ut hela bikolonin. Och det är typ spritt över hela världen. Vilket gör att bin egentligen har svårt att överleva nu för tiden utan våran hjälp. Om det inte är liksom vildbin utan de här domesticerade honungsbina som vi sysslar med. Och varför har man ju då hållit på och odla den här jävla honungen i alla år tiden? Det är ju för att det används för att behandla sår. Det är väldigt effektivt mot brännskador att smeta honung på.
Mm.
Och sen i Grekland så använde Hippokrates, och han är ju fadern till medicin kan man säga, honung för att behandla massa olika sjukdomar. Det är ju superbra mot ont i halsen, för det är antioxidanter. Och
ja, det kanske man trodde var bara någonting man så här, ja, ta, drick lite te med honung eller honungsvatten, för att det är mest för att det är värmande kanske. Men det har ju då bra effekter.
Ja, och det har ju antibakteriella egenskaper, och det är för att det producerar väteoxid när det utsätts för fukt, och det ger den då, gör det svårt för bakterierna att växa. Och sen då när man smetar det på sår så skapar det en fuktig miljö som främjar läkning men också förhindrar infektion samtidigt. Så istället för att såret torkar ut så kan man hålla det moist, och så får du bättre chans att, bättre chans att läka ihop.
Mm.
Också sjukt bra för att balansera tarmfloran, vilket kan förbättra matsmältningen och minska matsmältningsbesvär. Och det här är ju intressant, för det finns ju så mycket nya studier nu som visar på att maghälsan har direkt påverkan på hur vi mår psykiskt och vårt psykiska mående. Och att har man ingen bra maghälsa så kan man också bli deprimerad och massa andra.
Ja, maghälsan är ju en slags... Ja. Centra för allt i vårt mående egentligen.
Mycket, immunsystemet verkligen. Bor ju där också. Så att, väldigt intressant. Det är också används för att behandla akne genom historien, om vi är inne på det här lite grann med hudvård. Och sen, jag vet inte, jag tycker bara det känns nice också att ha lite honung i hudvård. Det är inte så att det är någonting jag letar efter i hyllan. Det känns väldigt så här 80-tal att ha en usp med att det är honung i sin produkt.
Produkterna. Ja. Jag tycker inte jag ser så mycket att honung är liksom the unique selling point längre i skönhetsprodukter, men det kanske finns.
Det är klart att det finns fortfarande, men det känns som att det är bara lite så här, det är andra buzzwords nu som spelar roll. Det ska vara veganskt då.
Ja, eller som, åt andra hållet, ännu mer kemiska ingredienser.
Mm.
Men det finns ju en speciell honung från Nya Zeeland som har väldigt starka antibakteriella egenskaper. Den heter Manuka honung.
Den har man ju hört talas om mycket.
Ja, och den är så mycket starkare då. För att den produceras av bin som pollinerar en blomma. Som jag inte behöver
försöka uttala latinska namnet på.
Nej, men den är känd som Manuka-busken. Och det som särskiljer då Manuka honung från traditionell honung är de här antibakteriella egenskaperna.
De är också antiinflammatoriska och antioxidativa. Så det blir ju intressant. Det spelar ju väldigt mycket roll, karaktären på honung, beroende på vilka växter som honungen, eller som bin har samlat honungen ifrån.
Mm.
Och det finns ju också, när man tittar på nyanserna, så går det från det absolut ljusaste gult, nästan genomskinligt, till så här mörkt tjock siraps färgat. Och sen då, ja, är det rhododendronbusken, då kan man ju använda det för att to win the war. Eller manuka honung, så har det fantastiska läkande egenskaper. Så att det är in truth en väldigt fascinerande sammansättning.
Mm.
Ja, och till och med så är det så konserverande att man på Filippinerna har ursprungsbefolkningen gjort mumifierat folk genom att använda en unik form av balsamering baserat på honung. Och här har man ju då också visat sig att man har, innan personen har dött, och man har väl ansett, okej, you're dying, och man vet att det är en nära förestående död, då har man också fått människan att dricka jättesalt vätska liksom, för att torka ur kroppen innan man täcker den med honung och bivakt. Och det här reminds mig lite grann av de här munkarna som dricker typ saltlösningsvätska. Det är en någon asiatisk munkstam som, eller munk-community som håller på. Deras mål är att mumifiera sig själva typ när de lever. Så de dricker ju någon jätteobehaglig vätska, och sen när de dör så genomgår de någon process.
Mm.
Vi pratade om det tidigare på vårt avsnitt, men ja, Jesus.
Under honom, farmors under honom, äter han för att bli stark förstås.
Nej, men de här små bina, vi har ju pratat mycket om honung nu och hur de gör honung och liksom vad man kan använda det till. Men det är en viktig del i det här, det är ju också deras roll i miljön och hur viktiga de är för oss människor generellt. De är ju naturens mest effektiva pollinatörer. Alltså, de besöker ju blommor för att samla in nektar och pollen, och sen under den processen så överför de ju pollen också mellan blommor, och det främjar ju befruktning. Och det bidrar ju då såklart till att med reproduktion av jättemånga växter, och vilket i sin tur bidrar till biodiversiteten i vårt ekosystem.
Mm, och det blir en också mycket vackrare värld. Vi har blomstrande trädgårdar och landskap fulla med blommor. Och det är ju så, skulle vi ta bort bina så skulle det ha ödesdigra konsekvenser. Det skulle bli en minskad livsmedelsproduktion för många av de grödor som vi är beroende av, frukt, grönsaker, nötter, skulle ha jättekraftigt minskad avkastning utan binas pollinering. Så viktig är den.
Mm.
Och det finns ju scenarion de har ritat upp att om bina försvinner, då skulle ju människor behöva ta över det här arbetet och pollinera själva, annars skulle vi stå inför en jättemat brist.
Mm.
Och mycket högre matpriser och sen minskad biodiversitet nu är inne på. Många djur, fåglar och däggdjur är ju beroende också av frukt- och fröproducerande växter för att äta. Så utan bina skulle de minska i antal. Mm. Hela vårt ekosystem skulle i princip drabbas. Vi människor skulle ju få i oss mycket färre vitaminer och näringsämnen från frukt och grönsaker. Och vi kan leda till hälsoproblem. Och sen skulle det helt enkelt bli en väldigt mycket tråkigare värld. Mm. Alla dessa vackra blommor.
Ja, verkligen.
Som vi har. De gör vår värld vackrare. De skapar den här fantastiska produkten som har haft så många olika användningsområden. Och det finns en lite rolig story kring hur värdefull honung har varit genom historien. På 1830-talet så ledde en gränskonflikt mellan de amerikanska delstaterna Iowa och Missouri nästan till en väpnad konflikt och inbördeskrig för att på grund av honung. Den här händelsen har då lite humoristiskt döpt till honungskriget. Men det som hände var att Missouri tjänstemän råkade fälla 3 honungsträd, och det är då träd som har bikupor i sig, på vad Iowa ansåg var deras territorium. Och inget faktiskt slag ägde i rum, men de blev så jävla uppretade båda två, och det var såna höga spänningar så att USAs högsta domstol var tvungen att gå in och lösa gränstvisten. Mm. Och det säger rätt mycket om mänsklighetens
syn på honung
och värdefulla relation till den.
Mm.
Så att ja,
nej men vi kan väl konstatera att honung är inte bara gott, utan man kan använda det som preventivmedel och det är värdefullt för oss och för vår jord.
Vår jord, ja. Och vår biodiversitet. Så var snälla om bina. Och det man kan göra är ju att försöka plantera grejer ut med en balkonglåda.
Ja, precis.
Häll i lite olika växter och grejer.
Mm. Hjälp de små bina.
Hjälp de små bina, ja. Mm. Och på publication.com så har vi ju en artikel också om urban stadsodling. Om det är så att man bor i en stad så kan man få lite tips där hur man kan komma igång.
Mm.
Och kanske kan det till och med bli en livsstil. Det var allt jag hade den här veckan.
Ja, det var det.
På återseende till nästa fredag. Då ska vi prata om romarriket.
Kul.
Det blir sjukt bra, mamma.
Tack snälla.
Hej!
Hej!
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.